lyssnar på podden om havet. Här kommer vi prata med marinbiologer, forskare och andra havsintresserade personer som har intressanta och coola historier att berätta. Så att vi kan lära oss mer om livet under ytan och inspireras. Idag vill jag presentera Pauline Snois Leijonmalm, professor i marinekologi vid Stockholms universitet. Hon har forskat på både arktiska områden och även i Östersjön. Pauline och hennes team var de första i världen med att upptäcka att det finns atlanttorsk på djupt vatten runt Nordpolen under en tidigare expedition som heter Mosaik. Hennes forskning har fortsatt till polarområdena och nu har Pauline varit forskningsledare för polarexpeditionen Synoptic Arctic Survey som syftat till att studera det arktiska ekosystemets statustillstånd och förändringar. I det här avsnittet så kommer vi prata om hur det var på Arktis, forskningen som de gör om klimatförändringar och mer av Paulines erfarenheter och tips. Varsågoda, här har ni om Synoptic Arctic Survey med Pauline. Varmt välkommen till Pauline Snois Leijonmalm.
Tack så mycket.
Hur mår du idag?
Jag mår väldigt bra egentligen, fast det är ju tråkigt allt som händer omkring här nu i Europa och med pandemin och så. Men personligen mår jag bra. Jag bor på landet här och jobbar hemma. Jag har jobbat hemma väldigt mycket den senaste tiden.
Du har ju varit forskningsledare för Synoptic Arctic Survey som ägde rum 2021. Kan du berätta om er expeditionsresa? Vad var syftet?
Syftet var att vi skulle samla in data om ekosystemet, och det betyder att man tittar både på de fysiska förhållandena som temperatur och salthalt, sen tittar man på de kemiska förhållanden, hur mycket näring det finns i vattnet och hur mycket kol, framförallt för kolcykeln har väldigt stor inflytande på andra saker som försurning av havet till exempel. Och sen tittar vi väldigt mycket den här gången på organismerna som lever i Arktis. Så vi hade ett jättestort program. Vi jobbade 20 biologer på att samla in zooplankton, alltså djurplankton i vattnet och djur som lever i isen. Och sen försökte vi fiska. Det var ju syftet av mitt projekt framförallt, att vi skulle titta på fisken.
Vad var det för fisk ni skulle titta efter?
Vi upptäckte under en tidigare expedition att det fanns fisk mellan 3 och 600 meters djup. Och det är aldrig någon som har fångat en fisk på det här djupet. Det gjorde vi 2019 i november på den tyska expeditionen Mosaik. Då hade vi förhoppningar att vi skulle fånga fisk igen på detta djup. Men det gick inte den här expeditionen. Vi fångade alltså inga fiskar, men vi såg dem. Vi såg med akustik, och vi även har indirekta bevis att de finns, nämligen genom att vi hittade små fiskben i sedimenten. Och på sedimenten, alltså de har sedimenterat de senaste åren, de som ligger ovanpå. Så vi vet att det lever fisk där och vi kan se dem på ekolodet, men vi kan inte fånga dem. Och vi såg ju också på ekolodet hur när näten kom ner, då försvann fisken helt enkelt. Så de undviker nät. Och det beror på att vi kunde bara använda vertikala nät, alltså som går upp och ner direkt från båten ner och sen upp igen. Och de undviker fisken, men vi kunde inte tråla. För det finns 2-3 meter tjock havsis där. Så då kan man inte tråla. Och trålning, det betyder att man har ett nät hängandes efter båten och långsamt dramande. Och då ser jag inte fisken komma där på samma sätt som när man går upp och ner med ett nät. Så det var ju synd. Men vi har ju i alla fall bevis att de finns, hur många de är och vilka arter det är genom fiskbenen då som vi hittade.
Vart var ni? Vad var det för områden? Om du skulle säga de områdena som ni touchade eller kom fram till. Vart var det som ni var?
Vi åkte från Svalbard rakt mot Nordpolen. Och sen åkte vi in lite grann i Kanada-bassängen där. Eller Makarov heter det där. Och då var vi på andra sidan Lomonosov Ridge lite grann. Och sen åkte vi över Lomonosov Ridge mot Grönland. Och då var vi sen norr om Grönland.
En av de utmaningarna som ni hade när vi pratade, du och jag, innan er expeditionsresa skulle äga rum, det var att ni skulle ta er över närmare till kontinentalsockeln. Att det skulle vara någon form av utmaning för isbrytaren då isen var väldigt tjock. Hur gick det den här gången? Gick det bra?
Ja, eller hur gick det? Det var faktiskt en väldigt stor överraskning. Och det är så att havsisen i Arktis ligger inte på ett ställe hela tiden, utan det är väldigt dynamiskt och det är väldigt mycket driven av vind. Så ena dagen kan det vara nästan öppet. Andra dagar då kan man inte komma igenom för det är tjockt is. Då var det en väldigt stor överraskning att norr om Grönland, då hittade vi öppet vatten. Och det var precis vad vi inte hade förväntat oss. För 2017 var jag med och skrev en rapport om var man skulle lägga marina reservat i Arktis. Och då kom vi fram till att norr om Grönland och norr om Kanada, där kommer den tjockaste isen vara. Och det kommer att ligga kvar väldigt länge. Och därför att det finns den där isdriften från Sibirien mot Kanada och Grönland. Och då anhopas isen där. Och det är någonting som hände första gången 2018, året efter vi hade skrivit den där rapporten. Då var det redan öppet vatten norr om Grönland. Och de hittade även detta. 2000 med Mosaikexpeditionen och sen hittade vi det nu igen 2001. Och det är också ett resultat av klimatförändringarna. För isen har blivit tunnare. Så det är mycket lättare för vindarna att få tag på det. Så det var så att ena dagen bestämmer man sig för att vi tar den här rutten för den är enklast när det gäller isförhållandena. Och då pratar man med det kaptenen som då kommer med isinformation och sen pratar man igenom, man planerar nästa dag. Och sen plötsligt, nej, vi kan inte åka dit för det är för tjockt is. Eller, ja, vi är där alldeles för tidigt, mycket tidigare än vi hade tänkt. Alla människor sover. Nu måste alla vakna upp och ta prov. För nu är vi redan där. Och då har isen blivit mycket tunnare. Så, och det är väldigt, väldigt svåra förhållanden att arbeta med. Man måste planera. Man gör alltid en plan kvällen innan. Men sen blir det aldrig som man hade tänkt sig. Antingen är det dimma så att helikoptern inte kan flyga. Eller det är då att issituationen stöka till det. Mm. Och då måste man planera om.
Mm. Och helikoptern, den används för att se över vilka vägar som ni ska ta för att minska på energi, på bränsle.
Ja, precis. Ja. Så den spanar, den kikas ut på morgonen med en meteorolog ombord och då tittar de på issituationen för den dagen. Och tillsammans med då satellitkartorna som vi har också, bestämmer man då vad som är den enklaste rutten att ta genom isen. Det är ju onödigt att vi spenderar väldigt mycket bränsle genom att böka på 3 meter tjock is. Så då, om man ser ett sånt flak, då åker man lite omkring den.
Mm. Du var ju forskningsledare för hela expeditionsresan. Har du varit det tidigare för en expeditionsresa?
Nej, jag har tidigare varit ledare för projekt ombord. Men för det första gången var jag då ledare för all forskning ombord. Och det var...
Och hur var det?
Ja, det var väldigt speciellt för det är inte bara jag som bestämmer var båten går. Det är alltid kapten som bestämmer om båten. För han är ju ansvarig för vår säkerhet. Och den kommer först. Sen finns det också en koordinator för logistiken från Polarforskningssekretariatet som har hand om björnvakt, om operationerna som sker från båten, som till exempel provtagningsutrustning som ska ner till 4,5 kilometer djup. Och så det är ganska komplicerade handlingar. Och om forskarna inte så tränade alltid på det där. Så då är det de som har huvudansvaret för det logistiska. Mm. Och sen är det då jag som har hand om det vetenskapliga programmet. Så jag lägger mig inte in direkt i vad forskarna gör inom sina projekt. Utan jag försöker skapa förhållanden så att de kan jobba på bästa sätt. Och att alla får vad de behöver. Men den här gången hade vi ett väldigt bra program för vi tittade på ekosystemet och det betyder att man måste samarbeta, fysiker och kemister och biologer. Och man tittar på samma ekosystem men med olika ögon. Och då blir det ett väldigt bra samarbete. Man läser väldigt mycket och det är ingen konkurrens ombord. Va? För det kan ju bli situationer. Nej, idag vill jag ha helikopter. Nej, jag vill ha helikopter. Nej, jag vill ha helikopter. Va? Och då blir det en konkurrenssituation. Man är det man har drömt om att man vill vara och ta prov. Och så får man inte ha helikoptern. Så då kan ju folk bli väldigt irriterade och ledsna. Den situationen har vi inte haft ombord för att vi hade ett stort gemensamt projekt. Det var olika projekt som vi hade då kombinerat till en stor ekosystemstudie där alla studerar sin lilla bit men samtidigt blir det en helhet och det skapade fantastiskt trevliga arbetsförhållanden ombord.
Det var bra.
Ja, och sen var det väldigt många unga människor. De var jätteentusiastiska. Så där. För det är väldigt jobbigt att jobba på isen, va? Rent kroppsligt. Man behöver mycket muskler och så.
Behöver man mycket fett när man är ute då? Så att man behöver mycket fett för att klara... Eller hur fungerar det?
Ja, inte jag, för jag var mest på bryggan. Va? Men de andra de åt jättemycket choklad och så där, och godis och hålla sig varm. Men de älskar, de allra flesta, de tävlar om vem får gå på isen idag, va? Och jobba på isen. Och det är ju väldigt ansträngande, men om man är ung då har man musklerna som kan jobba bra. Och det har inte jag längre tyvärr, för jag är 65 år gammal. Va? Så jag springer inte lika fort på isen längre som jag gjorde en gång i tiden. Men det var väldigt, väldigt roligt med alla unga människor som var så entusiastiska och samarbetade på ett fantastiskt sätt.
Mm, det var kul att ni hade ett väldigt bra, en bra liksom grupp och gruppdynamik i hela, under expeditionen.
Ja, ja.
Det är väldigt viktigt att klara av hela, för ni är ju så... isolerade från omvärlden, eller man ska säga, så långt bort ifrån omvärlden. Och ja, men det blir ju intensivt också, då är det viktigt att, eller då är det ju bra och nyttigt att det ska, alltså att det ska ske på bästa möjliga sätt. Vad är dina bästa lärdomar som du har haft som forskningsledare utifrån, ja, men utifrån den erfarenheten som du har?
Ja, att just det där att man kan samarbeta så väldigt, väldigt bra, men att det kräver flera saker och det har jag lärt mig av tidigare expeditioner, vad som kan gå fel.
Mm. Vad behöver man tänka på då?
Ja, att man förbereder allting väldigt noga. För det kan ju hända att man glömmer något och det är ofta slarv att man inte har tänkt igenom innan. Men den här expeditionen var väldigt, väldigt bra genomtänkt från början, just för att vi hade ett gemensamt mål med ekosystemstudierna. Så vi hade nog inte glömt någonting som var livsavgörande för forskningen. Och det var ju väldigt bra. Men det händer ibland. Och saker och ting går sönder. Och vi hade två saker som gick sönder. Den ena var en winch. Och det var ett kretskort. Och det gick inte att reparera. Och det andra var också ett kretskort. Det var en akustisk utrustning som vi hade. Så en winch gick sönder och ett akustiskt instrument. Och då har man kretskort. Och de kan man inte ersätta. Så det är väldigt enkelt. Men allt annat. Menar, om man har glömt en skruv. Då har vi en fantastisk bemanning på Oden som är tränat på att hjälpa och de kan allt nästan. Mm. Så om du har glömt en skruv, då gör de en skruv åt dig.
Mm-hmm. Okay.
Så på den nivån är det. De är fantastiskt hjälpsamma och fantastiskt duktiga på att fixa saker och ting. Men kretskort kan man inte fixa om de är ganska sådär komplicerade kretskort.
Du har varit i Arktis tidigare. Har du med dina ögon sett en skillnad under dina resor som du har varit på projekt ute i Arktis? Har du sett en skillnad i klimatförändringar?
Ja, man är ju där en kort tid och det är en ögonblicksbild. Va? Men jag var där 2012 och det är fortfarande året där det var minst is i centrala Arktis. Så det är ett rekordår och det var väldigt varmt år då. Och då kom jag ihåg att när man tog isprov, då var det som det kom en hink vatten från, från isen när man drog upp isproppen. Och så det 2012 då såg man verkligen hur isen smälte. Men i år hade vi 3,2 meter tjock is på Nordpolen. Men om du kommer 2 veckor senare, då kan det bara vara 1 meter. Och det beror ju på att isen rör sig så mycket. Va? Det är otrolig dynamik med vinden och även vattenströmmarna lite, men framförallt med vinden. Så det är en slump lite grann var man hamnar. Ja, jag har varit förvånad då 2012 för att på Nordpolen hittade man väldigt mycket smältande is. Och sen har jag varit förvånad nu att norr om Grönland att det var så öppet. Och vi var ledsna för vi sa till varandra nu provtar vi den sista fleråriga isen. För eftersom isen blir tunnare i Arktis då försvinner den isen som är permanent som ligger där i många, många år, som aldrig smälter helt. Den smälter lite där på sommaren nerifrån och uppifrån, men den stora ismassan försvinner inte och då är det flerårigt is. Men den håller på att försvinna stort i Arktis. Så snart är det bara is som bildas varje år, nytt. Och då är det, och det är vad vi ville undersöka här också med den här expeditionen, om det är en skillnad när det gäller då flerårigt is och ettårigt is. Vad är det för organismer som lever i det? Och så? Och då är den fleråriga isen väldigt viktig. För där finns mycket mer näring än i ettårigt is. Så visst har jag under min livstid, eller under min karriär då, i Arktis sett skillnader. Men det är väldigt svårt att se trenden om man besöker området då och då. Så allt vad jag vet om trenden, hur snabbt det går med klimatförändringarna i Arktis, då är det NASA som ger mig data om hur mycket is det finns. Och där finns fantastiska simulationer där man kan se hur snabbt det har gått. För jag är ursprungligen från Nederländerna och jag kom till Sverige för exakt 40 år sedan, 1982, i mars. Och då var fortfarande Sal Arktis istäckt permanent. De senaste 20 åren hade egentligen accelererat förskräckligt. Och det är bara 20 år. Så hälften av den tiden jag har levt i Sverige hade blivit så väldigt stora skillnader i Arktis. Och om man då extrapolerar det till framtiden, och det finns ju forskare som gör det, som gör klimatmodeller och så, då ser de att den permanenta istäcket försvinner mycket snabbare än man anar. Så det handlar om decennier. Så 2040-2050, då har vi som situationer som i Östersjön, va? Att man får is i norra Östersjön då varje år, men det försvinner också på sommaren.
Vem är det som bär på det här ansvaret för klimatförändringarna?
Ja, det är människan. Alltså människan som art. Vi är för många för den här planeten, vi förändrar planeten. Så det är en farlig art för jorden. Men jag tror inte jorden går under, men människan kanske går under så småningom. Va? Och det skulle vara det logiska också. Att man kan även säga att vår hjärna är för stor, men ändå för liten. Ja. Och det ser man nu med kriget också. Va? Vi kan mycket, men vi kan inte ens se till att vår framtid är trygg. Helt galet. Någonting är fel.
Ja, jag vet, jag håller med.
Någonting är fel med människan, och det gäller då både krig och hur vi umgås med naturen. Så då är det så att naturen slår tillbaka och till slut då överlever man inte som art. Men jorden kommer att överleva och det kommer att finnas en natur efter oss också. Men det är ju smärtsamt för man som enskild människa vill man ju gärna ha ett bra liv. Då är det ju förskräckligt för ungdomar att generationerna före har förstört så mycket. Samtidigt ändras det hela tiden. Det fanns ju väldiga tikskogar i södra Europa. Och de tikskogarna har varit borta sedan bronsåldern på grund av människan. Va? Vi har ju redan utrotat mammutarna för länge sedan. Så det har varit stor påverkan av människan redan då. Men nu är den extrem. För tidigare har inte människan påverkat klimatet.
Ja, precis. Ja, ni åker ju, nu när ni har åkt ut på den här stora expeditionsresan så gör ni otroligt omfattande prover som där svaren kommer, är det så att man får svar på de provsvaren om 2023?
Ja, vårt projekt slutar maj 2023.
Mm.
Och då ska mycket av resultaten finnas.
Ja, och då säger ni lite mer av framtiden också, hur vi ska, alltså hur framtiden kommer att kunna se ut, lite åt den riktningen. Ni gör ju, alltså du skapar ju historia, det är ganska häftigt. Hur tror du att framtiden kommer att se ut?
Ja, jag tycker också, jag menar, jag är så lycklig lottad att jag får göra det här. Jag älskar min forskning och det är naturligtvis trist att man då ser hur människans påverkan på naturen är. Och vad jag skulle vilja det är att vi har ett fungerande ekosystem i Centralarktis också i framtiden när isen blir mindre. Och då måste vi skydda området, för det finns ett näringsväv och det är vad vi har upptäckt nu. Va? Det finns ett näringsväv med djurplankton. Och sen har vi småfisk, det har vi upptäckt. Sen har vi också upptäckt att vi har även rovfisk. Och vi har också kunnat stänga cykeln där vi... För det finns ju, och det har jag själv sett, när man är i Centralarktis, långt från iskanten och så, det finns ju isbjörn.
Hur var det på Synoptic Arctic Survey? Såg ni isbjörnar den här gången?
Ja, jag tror vi såg ungefär 6 stycken. Ja. Och det var framförallt vid iskanten.
Mm. De kom inte så nära då, eller hur?
Ja, de stod på, det finns en liten avsats, vad det nu heter, där båten och isen möts. Och den stod på det, isbjörnen stod på båten.
Mm.
En isbjörn stod på ett litet isberg bakom båten och det var kanske bara 10 meter från där människorna stod och jag tänkte,
oj.
Jag var på helikopterdäck och jag såg det från min synvinkel, tänkte jag, oj, den hoppar snabbt in, oj, på båten, för den var så nära, så de kom, mm, väldigt, de är så nyfikna som tusan alltså,
ja.
Och de ser så snälla ut, de har munnar som ser ut som om de lever. Men det gör de inte. De tänker bara mat, tänker de.
Ja, exakt. Man får inte luras av det här falska leendet. Du som späckhuggare också. Ja. Björnar kan ju se ut som gulliga små nallibjörnar, eller små, men gulliga nallibjörnar som man bara vill krama. Liksom. Ja. Men det här är på riktigt. Ja. Så.
De är väldigt farliga. De anfaller för att döda. Va? När de ser en säl på isen, då gäller det att få den, för man måste ju ha mat. Och det är precis, den ser nog på en människa precis som den ser på en säl. Men vad jag ville säga det var att de finns, och det finns även valross på Nordpolen. Det har folk från Norden sett 2018. Och då undrar man, hur får den här valrossen mat då? För den ska finnas egentligen i ett område där det är ganska grunt. För den är inte mer än 500 meter djup. För den äter ju bottendjur framförallt, en valross. Men den finns där. Och sen finns det också säl. Jag tror, vi har inte bevis på att de gör det. Men jag tror att de dyker ner till det där lagret där vi har småfisk mellan 300 och 600 meter djup. Så de har mat där. Men det är väldigt lite mat, som jag sa, det är väldigt lite fisk. Och den fisken som finns räcker precis för att ge mat till de djuren som finns där. Och de är också väldigt få. Det är inte att man ser stora sälkolonier, nej, en eller två sälar åt gången. Det såg vi kanske 6 sälar per vecka under SAS-Open-expeditionen. Så de finns där, men det är inte... Så vad jag vill säga är att när ekosystemet i Centralarktis är så näringsfattig, och sen har de den där strömmen av atlantvatten som kommer in med lite mer mat än det skulle ändå ha funnits om det inte kom in något atlantvatten, va? För då hade det varit helt som en öken. Men det finns lite liv, och det livet som finns består av väldigt få arter och väldigt få individer.
Hur ska vi skydda dem?
Ja, isbjörnen kommer inte att kunna vara kvar i Centralarktis om det inte finns is. Men det kommer att finnas is på vintern, så på vintern kanske den kan vandra.
Mm. En sak som jag tycker är intressant, det är exclusive economic zones, och där det är internationella liksom överenskommelser och så vidare, där hur framtiden kommer att se ut, om det kommer bli en handelsvara i Arktis eller om man kommer fokusera på att skydda Arktis. Hur ser det ut med exclusive economic zones?
Jo, inom den där exklusiva ekonomiska zonerna, då har ländernas lagstiftning gäller då. Och då kan de länderna som har kust till Arktiska oceanen, så, som är då Ryssland, halva kusten ägs av Ryssland. Sen har vi Kanada och USA, och sen har vi Grönland och Norge. Och de länderna kan då bestämma om de ska skydda områdena i sina ekonomiska zoner. Det gör redan USA och Kanada i en del av Beaufort Sea. Men jag menar, som jag sa förut, Barents hav och Tjöktjihavet, de är väldigt rika, de är näringsrika. Och det är motsatsen till centrala Arktis. Så jag pratar om området utanför de här ekonomiska zonerna. Och där gäller då UNCLOS, och det är The Law of the Sea av Förenta Nationerna. Men den är ganska tandlös när det gäller då exploatering. Och det finns ju mycket problem med det också när det gäller andra områden. För de stora oceanerna på jorden är också utanför de ekonomiska zonerna, va? Och det måste till bra internationell förvaltning av ekosystemet. Så det måste komma regler om hur människan kan nyttja systemen på ett hållbart sätt. För det är klart att vi ska äta fisk, om det nu finns fisk. Vi måste ju mata befolkningarna. Men det ska inte gå på bekostnad att vi förlorar fisket. För att alla tar ut mer än vad de egentligen får biologiskt sett. Så, och det händer hela tiden. Om man gemensamt äger någonting, då tar alla ut lite extra. Och det är ju också någonting som människan gör, som egentligen är mot naturen. Det är precis när man jagar, då jagar man hjorten med de finaste hornen, den bästa hannen ska man skjuta. Det är dumt, det gör inte naturen. I naturen, lejonen, de tar de svagaste djuren och äter dem. Så människan gör ju saker som är helt fel.
Tyvärr. Ja. Därför är det viktigt att vi har forskare som er som kollar på och gör omfattande prover och kan ge en bättre förklaring på liksom framtiden, så att man förhoppningsvis kan gå åt bättre riktning. Och jag tänker på, det ni har gjort, det är en drömdestination först och främst, att åka ut och göra en sån här grej. Det är jättestort, och jättegrattis vill jag också säga att ni upptäckte att det fanns fisk. Det behöver du faktiskt klappa dig själv på axeln, ni har gjort historia. Sen undrar jag även, vad är ditt bästa tips till personer som vill åka ut på liknande expeditionsresor eller som vill engagera sig för marinvård? Vad är dina tre bästa tips?
Ja, det beror lite, för det finns väldigt mycket att göra. Och jag ser mitt jobb som biolog som går ut på isbrytare och samlar basdata, ser jag som att jag skaffar ett underlag till beslutsfattarna. Det är någonting som behövs. Man måste göra, eller politiker måste ta beslut på vetenskapliga grunder. Man kan inte bara gå på sin känsla, utan man måste ha vetenskapliga bevis. Så på den sidan av kedjan jobbar jag. Jag skaffar detta underlag, och jag är också rådgivare till exempel Hav- och vattenmyndigheterna i Sverige, men också till Europeiska kommissionen. Så jag jobbar direkt som rådgivare till dem också när de vill veta någonting om centrala Arktis. Så det är en sak som man som forskare kan göra. Sen kan man också jobba med förvaltning av ekosystemen, och då det är minst lika viktigt att det finns duktiga utbildade människor som kan laga, som vet hur man kan skydda ett område. För det är inte mitt ämne. Jag skaffar bara underlag om att man då ska skydda. Och på förvaltningssidan är det ju väldigt viktigt då också. Och det finns massor med utbildningar man kan gå för att jobba till exempel på Hav- och vattenmyndigheten och andra myndigheter som jobbar med just förvaltning av ekosystem. Och sen det tredje, det är att man kan bli politiker. Det har jag aldrig. Jag har aldrig haft de ambitionerna och det är ingenting för mig. Men det finns människor som kan liksom övertyga andra och kämpa. Det är inte lätt att vara politiker, tror jag. Absolut inte. Men man kan göra en skillnad, för det är där de riktiga besluten fattas. Va? Så man kan välja hela det här steget från att vara en simpel forskare som samlar prov till att man jobbar med lagar och förordningar till att man tar besluten. Så, överallt kan man göra skillnad.
Vad kan man göra på individnivå för att minska på klimatpåverkan och klimatförändringar?
Ja, då kan man göra sin egen lilla energibudget. Skulle jag börja med. Och då gäller det just nu, tycker jag, att man måste medverka till omställningen som vi har i samhället. Och den ska gå fort och den går fort också. Och då är det ju att välja en elbil. Sätt upp paneler för elenergi. Sätt upp små vindkraftverk om man har möjlighet. Va? Men för allt det måste man ju nästan bo i en villa. Det är svårare om man bor i en lägenhet. Men man kan ju tänka över vad konsumerar jag? Och man kan göra sin egen lilla budget också. Och minska på sina fotspår, kan man säga. Men man kan göra väldigt mycket, men jag ser fortfarande omkring mig också att jag menar, just nu en elbil kostar ungefär lika mycket som en Volvo, som en vanlig den vanligaste Volvon, jag vet inte ens modellen, men en sån där som väldigt många familjer gillar, va? Ja. Väljer man ändå en sån där bil över en elbil för det samma pris. Och då skulle det kan inte jag riktigt förstå. Och det finns också en andrahandsmarknad för stora bilar som Jeepar och sånt som går på diesel. Och då kommer det någon som till exempel aldrig har kunnat köpa en sån, som nu plötsligt vill köpa en sån för att man har drömt om en sån bil. Men det är inte tid för det där längre nu. Vi måste gå vidare, spendera pengar på elbilar och hjälp samhället. Man kan, om man bor i en villa, då kan man faktiskt installera så mycket elproducerande tekniker att man kan leverera el till elnätet.
Just.
Ja. Och det är ju fantastiskt. Men vi behöver inte, och det är jag emot, va? Att man ska liksom som göra avkall på sin levnadsstandard. Det tror jag inte går för människorna, men man måste vara med på den omställningen, och den moderna omställningen. Det blir bättre.
Just det. Ja, absolut. Jag hoppas att det blir bättre i alla fall i våran värld. Det går sakta, men det går framåt liksom. Avslutningsvis, vad hoppas du på framtiden vad gäller Arktis?
Ja, jag hoppas att vi får ett skydd i centrala Arktis, ungefär som vi har för Antarktis, för där finns ett internationellt skydd för ekosystemet. Och jag tycker vi behöver också det i Arktis, i centrala delen. Så det är min förhoppning att man internationellt kommer överens att det här ekosystemet är så känsligt. Det finns så få arter, det finns så få individer av varje art, och vi måste hålla det levande.
Tusen tack, Pauline. Tusen tack. Och jag hoppas att det kommer bli spännande att se vilka provsvar som ni får 2023. Och jag vill tacka dig verkligen och stort lycka till med allt som du har framför dig.
Tack.
Och hoppas också att du, och så hoppas jag även att du, all den kunskap som du har, att du lägger över den till den nya generationen, så de kan ta det vidare såklart.
Jo, men det brukar jag göra.
Ja.
Jag har skrivit, jag har jobbat mycket i Östersjön och jag har skrivit en, tillsammans med 90 kollegor en lärobok om Östersjön. Och det är den första läroboken som vi ville skriva den boken som vi önskade vi hade när vi började. Så jag hoppas någon, en dag kunna göra samma för Arktis.
Ja, det låter fint. Tack så jättemycket.
Varsågod, det var jättetrevligt att prata med dig.
Detsamma.